Storstadskärlek av Lina Fors. Prolog. Fia knappade ilsket på mobilen medan hon gick. Duggregnet fick falla bäst det ville över skärmen. SMS:et skulle skrivas. Hon var så upptagen med mässandet att hon i bortre änden av Karlaplan gick rakt ut i gatan och höll på att bli påkörd av en hetsigt tutande taxichaufför. Urskuldande vinkade hon förlåt, men väl uppe på trottoaren på Närvavägen fortsatte hon att skriva på meddelandet till sina systrar. Som treäggstrillingar levde de i ständig symbios och delade på allt. Fastigheter, företag, pengar. Men vad Agnes och Donna inte verkade begripa var att Fia hade ett eget känsloliv och en högst personlig hjärna. Bara som ni vet hatar jag Stockholm, begravningsbranschen och människor som inte har levt när de dör. Vore det inte för er och vår pakt att alltid hålla ihop skulle jag bomma igen byrån och flytta till Indien. Där bränner man döda på bål och går vidare. Jag skulle hellre hänga mig än ingå samarbete med en snobbig stadsbyrå. Men jag är på väg dit nu, för er skull. Ni står i skuld till mig, kom ihåg det. Men hör ni aldrig av mig igen, vet ni att... Meningen blev aldrig avslutad, för Fia gick bokstavligt talat in i en vägg. Över henne tornade en man som mejslad ur sten. En blandning mellan basketstjärnan Kobe Bryant och den ybercoola svarta lobbyisten i första säsongen av House of Cards. Och var kort sagt den snyggaste man hon sett. Dessutom var han så sagolikt elegant klädd att Fia inte kunde låta bli att stirra. Inte förrän två evighetslånga ögonblick gått insåg hon att mobilen som flugit i en båge av krocken landat i en vattenpöl. Men innan hon hunnit dyka efter hade mannen böjt sig ner och plockat upp den sorgligt droppande manicken. Med ett makelöst leende, som bara för ett ögonblick nådde de nattsvarta ögonen, räckte han över telefonen och sa att hon var så vacker att han hade velat be om hennes nummer. Om inte din mobil just dött och jag var gift, tillade han sorgset, ryckte på axlarna och försvann in i porten. Kapitel 1. För första och sista gången gjorde Georg Dunkel precis som Lydia bett honom. Snälla Georg, hade hon sagt med de där djupblå ögonen grumliga av smärtstillande. Ta mig hem. Skit i vad pappa säger. Mamma är på din sida. Läs boken så förstår du. Mer hade han inte fått ur henne. Sjukdomen hade barmhärtigt nog lindat in hans Lydia i förvirring för att underlätta hennes sista dagar. Hon hade till och med gett upp sitt märkliga resonemang om Marika, det enda de någonsin bråkat om. Georgs vånda när hans hustru, hög på ångestdämpande medicin, kom på den bizarra idén att han skulle välja hennes bästa väninna som levnadspartner när Lydia själv inte fanns, var monumental. Men hon hade inte förstått honom. Jag vill inte att du ska vara ensam, Georg. Hur svårt kan det vara att fatta det? Sa hon med tårar i de där ögonen han lärt sig att navigera efter. Hon var hans stjärnhimmel, men på slutet orkade hon knappt hålla ögonen öppna. Ändå försökte hon kokettera som sitt gamla jag, vara lite flörtig, fast Georg bara ville gråta. I början av sjukdomen hade hon oroat sig för att bli ful, skallig och mager inför honom. Och sanningen var att Georg också varit rädd. Men han var en större människa än han befarat och hade fortsatt växa med henne. Det var hela Lydia han älskade. Och bortom sitt sista andetag fortsatte hon att vara den vackraste människa han någonsin känt och sett. Det kan ju inte direkt ha gått någon spårlöst förbi att ni gillar varandra. Lydia hade försökt att låta lättsam, men när lögnen fastnade i en hostattack blev den än mer plågsam. Från sjukhusfönstret där han stått med knutna nävar i fickorna rusade han fram till sängen.